Idag är jag inte och lite till försenad, men nu kör vi igång. Och ämnet idag är vad uppenbarar uppenbarelseboken. Det här är ju ett ämne som jag tror kan vara intressant av den anledningen att vi vill ju gärna veta lite om framtiden. Vi vill veta sånt som man inte utan vidare kan veta någonting om. Hur kommer det att bli här i världen? Vad kommer att hända? Och då tänker man, ja men i uppenbarelseboken, där avslöjas väl en rad hemligheter. Och det skulle vara intressant att få lite inblick i det där. Vi kan ju inte se in i framtiden. Den är ju spärrad för oss. Det är som en vägg där. Medan då för Gud är det ju inte spärrat. Varken det som, alltså rummet spärrar ingenting för honom och inte heller tiden. Och när det gäller tiden så ser man inte bara uppenbarelseboken utan också andra bibelställen att det inte är bara frågan om att blicka framåt. Det är också frågan om att blicka bakåt. Och när det gäller bakåt så är vi också begränsade. I varje fall om vi går riktigt långt tillbaka, hur började allting, själva skapelsen? Och man kan ju säga att i skapelseberättelsen har vi en sån där uppenbarelse bakåt i tiden. Det fanns ju inga, vi var inte där. Och vi hade inte några av våra förfäder som var där och tittade hur gick det till innan människan fanns där. Uppenbarelseboken har givit upphov också till väldigt många spekulationer. I uppenbarelseboken förekommer det ju ett språk som inte alltid är så lätt att tyda. Det vimlar av symboler, av bilder. Och det är framförallt syner. Det är en inledning och så kommer sju syner och så kommer en avslutning. Och det som uppenbaras, eller det Johannes får se, det uppenbarar vad har det för innebörd, det här med Kristus och vad Kristus har gjort. Och hur kommer det att gå nu då? Blir det nederlag och bara död och elände? Det såg inte så bra ut för de kristna när Johannes satt där på fängelseön Patmos. Det var förföljelse, det var lidande, det var väldigt många som blev halshuggna. Dödade, förföljda och ja, dödade genom halshuggning i stor utsträckning. Så det var inte lätt att vara kristen, för deras vittnesbörds skull led väldigt många döden och det såg inte så ljust ut. Den här boken, uppenbarelseboken, är egentligen en tröstebok. Den vill uppenbara för de kristna liksom ett djupare perspektiv. Det är inte vi kan se. Men det som nu Johannes får se, blicka in i. Och jag tänkte med det här föredraget att bara ge lite vägledning och hjälp så att vi kan få ut lite mer av uppenbarelseboken när vi läser den. Lite grann om reglerna och principerna för studiet så att vi inte hamnar i onödiga fallgropar. Jag kan först säga då att uppenbarelseboken, den vill ge den lidande, förföljda kristna kyrkan tröst och hjälp. Och det sker genom en ganska grundlig undervisning. Och en undervisning som inte strider mot det som är uppenbarat i övrigt. Men ändå så ges det lite ytterligare detaljer om vår värld och vår situation och domen och evigheten. Uttrycksformerna kan besvära oss, men borde inte göra det, för det är liknande uttrycksformer, alltså ett djärvt, mycket djärvt bildspråk också på andra håll i Bibeln. I Hesekiel, i Daniel, i Zakaria och också i andra profettexter. Det som är grundläggande för den kristna synen när det gäller att studera uppenbarelseboken, det är att det är en del av kanon. Det är en del av Guds ord. Så det är från början omöjligt att här kommer det någonting som går på tvärs med vad som klart och tydligt är uppenbarat på andra ställen i Guds ord. Man måste alltså se allting i helheten i sitt sammanhang. Så man kan liksom inte läsa ut läror ur uppenbarelseboken som är främmande för och i strid med resten av Bibeln. Men det är lätt att göra det, och det skedde på tidigt stadium. Och följden blev att man sa, jaha, kan man göra det på ett visst sätt och det blir förvirring, då kan inte uppenbarelseboken höra till kanon. Så det fanns på sina håll i kyrkan tidigt en skepsis mot uppenbarelseboken. Men det berodde framförallt på några enskilda tongivande lärare som drev vissa särläror i strid med Bibelns undervisning i övrigt. Och då tänkte man att då får vi nog sätta uppenbarelseboken på undantag. Så den var lite omtvistad. Men uppenbarelseboken kom med, accepteras i kanon, men som en del av skriften i övrigt. Att den motsäger inte, går inte emot vad Bibeln lär på andra ställen. Hur ska man då veta om de här bilderna är bilder? Ska man inte ta det ordagrant? Och svaret är ju det att allt ska tas ordagrant. Men med ordagrant menas att det som är en bild, då är den ordagranna förståelsen att tolka det som en bild. Då är det inte ordagrant om man inte uppfattar symbolspråket eller metaforen eller bilden. Och nu är det så väl att för det mesta så finns det inledningar till de här synerna som hjälper oss att förstå vad det är frågan om. Och de måste man noga titta på när man läser texten, och man får också jämföra språket med liknande uttryck och formuleringar på andra ställen i Bibeln. Då kan man få hjälpa att tyda de här bilderna eller metaforerna. Man får också komma ihåg att det är med de här bilderna som med Jesu liknelser, att det har ett huvudbudskap, det har ett centrum. Så man, precis som man är ute på fel spår när det gäller liknelserna genom att göra en stor lära av vad någon av deltagarna hade för kläder på sig eller någonting sådant. Ni vet hur man kan, om man tar någon berättelse, någon liknelse, börja och säga att det är hans lillfinger, det syftar på det, och att han gjorde så syftar på det. Och så sen så läser man in massa detaljer som texten då inte alls handlar om, utan liknelsen har ett huvudbudskap, en huvudpoäng som man måste hålla i centrum ordentligt. Jag tänkte då säga något allmänt om symbolerna och bilderna först, och sen ta upp en text som har missförståtts väldigt mycket, men som många tänker på, och det är Uppenbarelsebokens 20 kapitel, där det talas om de 1000 åren. Så jag tänkte titta lite på det. Först lite grann om talen i Uppenbarelseboken. Ni kanske har lagt märke till att det är en rad taluppgifter i Uppenbarelseboken. Liksom också i Daniel till exempel. Det talas om i Danielsboken om 7 sjuor eller 7 årsveckor och 70 årsveckor. 10 gånger 7, och det talas om 1260, och det talas om 3,5 år eller en tid och tider och en halv tid. Och i Uppenbarelseboken har vi också en rad sådana här tal. Och de har ofta en predikande, undervisande funktion. Talet 3, jag tar bara några av de här sakerna som ni kan fundera över, som kan vara till hjälp. Talet 3, det är Guds tal. 3 står för Gud, för Guds tal. Talet 4 står för den skapade världen, jorden och alla människor. Talet 6 står för ondska, bedrägeri. Och ondskan förvillar bäst om den lägger sig nära talet 7. Som är ett viktigt tal. På andra ställen när man inte har talsymboliken så heter det ju då att förföraren försöker att lägga sig nära sanningen. Omskapar sig till en ljusets ängel. Det är inte så lätt att förgifta människor om man går tydligt fram och sätter en etikett. Denna flaska innehåller gift. Utan man har en etikett där det står det här är den bästa dryck som finns. Och så blandar man i gift i den flaskan. Då funkar det bättre. Alltså talet 6 står för ondska, bedrägeri, ting som är ofullkomliga och ofullständiga. Vilddjurets tal är 666. Talet 7, det är summan av Guds tal 3 och människans tal 4. 3 plus 4 är lika med 7. Det står för Guds nådiga handlande med världen. I Daniels bok så är 70 då 10 gånger 7. Och det skildras alltså då hur Gud nådigt handlar med sitt folk. Och vi får en beskrivning om detta nådes handlande. Där i centrum för detta nådes handlande står att en smorde ska bli förkastad för vår skull. För att rädda oss. Det här talet 7 förekommer ju oerhört ofta i just Uppenbarelseboken. Det är 7 syner, det är 7 brev till 7 församlingar, det är 7 andar framför Guds tron, 7 ljusstakar, 7 stjärnor, det är 7 insegel och så vidare. Hälften av talet 7. Alltså detta tal mitt i tu är alltså 3,5 eller 42 månader. Det förekommer väldigt ofta. Och då får ni själva fundera på vad kan det betyda? Vad innebär det? Ja, det vill jag inte svara på utan det lämnar jag öppet till er att fundera på. Men man ser att när Guds gärningar och Guds rike angrips och förstörs. Och hindras, gudsgärningen hindras, då talas det om 3,5 år. Då talas det om 42 månader. Och sådana saker. Det när man alltså bryter sönder, halverar Guds nådes handlande med sitt folk. Talet 10 då, det är talet för fullständighet. Så 70 då, 7 gånger 10, det fattar, det är alldeles klart avgränsat och bestämt. Det är inte för lite, det är inte för mycket, det är fullständigt. Och Guds nådeshandlande, det kan vi inte lägga till. Det är så att det fattas lite, Gud har berett nåd och förlåtelse till 90%, men nu hänger det på dig att bättra på det med 10%. Utan det är helt komplett, det är fullbordat, det är fullständigt. Talet 10 står för fullständighet, en bestämd och begränsad mängd. Begränsad och bestämd av Gud och den begränsningen, den ska inte ha lite mer eller lite mindre. Och det går ju igen också när det gäller Guds uppenbarelse att det påpekas, du får inte lägga till, du får inte dra ifrån. Och så slutar ju hela uppenbarelseboken. Att lägg inte till och dra inte ifrån. Det talas om 10 dagar av lidande för medlemmarna av församlingen i Smyrna. En bestämd av Gud, bestämd tid av lidande. Och För de kristna vet att lidandet, hur svårt det än är, så är det till det bästa. Gud vet precis, det blir inte för mycket eller för lite. Och vi har till exempel ett slående exempel med Jobs bok, där man ser om vi får lida en del och vi tycker vi får lida för mycket. Birgitta, kan du öppna där? Om vi tycker vi får lida för mycket, så titta på Jobs bok, så är våra lidanden sådär va, i jämförelse med allt det som Job blev utsatt för. Och vi ser också för Job, som drabbades så hårt, så samverkade allt till det bästa. Det blev i slutänden ändå lycka av det hela, fast det inte såg så ut. 10 dagar kan det då heta av lidande. Eller 10 000 gånger 10 000 talas det om i 5:11. Eller 10 gånger 10 gånger 10. Det är ju 1 000. Och det är det som vi har också i just kapitel 20, som vi ska tala lite grann om lite extra. Det är 1 000 åren. 10 gånger 10 gånger 10. Och vi har också talet 5 dyker upp, som är då hälften av 10, eller hur? Det förekommer i kapitel 9, vers 5 och 10. Och det kan ni läsa och se om ni kan klura ut vad det har för innebörd. Talet 12 slutligen, det är då Guds tal gånger människans tal. 3 gånger 4 är 12. Guds tal gånger människans tal. Det är alltså Guds nådiga handlande bland människor. Det vill säga, det är Guds församlingstal. Det är kyrkans tal. Kyrkan i betydelse de som underordnar sig Herren. Kyriake betyder ju att vara Herren tillhörig. Och det blev ordet kyrka så småningom. Kyriake, kyrka. Kyrios, kyriake, kyrka. 24 äldste, 12 plus 12. Israels 12 stammar talas det om, och de 12 apostlarna. Och för att totaliteten av Guds församling från evangeliets första dag till slutet är alltså 12 gånger 12. Hur mycket det är? 144 gånger 10, fullständigheten, 3 gånger som är Gud. 10 gånger 10 gånger 10, 144 000. Det borde alltså stå ganska klart att Bibeln lär inte att det är exakt 144 000 och inte 143 999 som har en speciell särställning. Utan det är talet för Guds församling totalt i alla tider. Och synonymt för detta, när bilden förklaras, så kommer det som en parallell, en skara från alla folkslag, stammar, folk och tungomål, såg jag stå inför tronen och inför lammet. Det kan uttryckas med 144 000, eller en stor skara från alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Och det är alltså den sanna kyrkans tal. Ja, det här 12 kommer också in på annat sätt när då den sanna kyrkan skildras som en stad. Ja, då borde man väl ändå vakna upp och förstå att det är bilden. När man ser att det är en kub, den är perfekt. Och när det talas om att det är 12 av allting. 12 av allting i denna stad. Måtte 12 dyker upp om igen. Och livet från Gud, livets träd som bär frukt. Hur många gånger då? 12 gånger. Det vill säga en gång per månad. Ja. Själva dispositionen av boken är enkel. Den har alltså en inledning, det är de första 11 verserna. Och en avslutning, det är kapitel 22, vers 6 till och med 21. Och däremellan kommer då 7 syner. Syner är inget nytt, det är Jesajas bok heter. Detta är vad Jesaja, Amos son, skådade. Chatzon, Jeshayahu, Jesajas syner, vad han har fått se. Och när man har sett någonting och man vet att det är säkert när Gud uppenbarade, så används ofta förfluten tid. Så det är lika säkert som om det redan hade skett. När Jesaja ser till exempel hur Messias blir genomborrad för våra synders skull, något som fullbordas 700 år senare, så står det förfluten tid. Han skildrar alltså vad han såg, det hände, han blev, det står inte han ska bli genomborrad, utan så han blev genomborrad för våra synders skull. Och detta möter vi, jag ska ge något exempel på det också i Uppenbarelseboken. Den första synen, och det här kanske jag inte ska ta i detalj för att det kan man inte komma ihåg riktigt, men den kommer naturligtvis då. Först i 1:12 till och med 3:22. Den innehåller också de sju breven, som innehåller då en väldigt klar undervisning om vad den kristna församlingen har att tänka på. Den andra synen och bokrullen med de sju inseglen, det är 4:1-7:17. Tredje synen, det är de sju basunerna, 8:1-11:19. Fjärde synen innehåller i sig sju syner. Draken och barnet, vilddjuret från havet, vilddjuret från jorden, de 144 000 med lammet, de tre änglarna, skörden, de sju änglarna med de sista sju plågorna. Och femte synen, det är de sista sju plågorna, Guds sju vredesskålar. Den sjätte synen är Kristus och Antikrist. Och den sjunde synen, den slutliga segern, 21 till och med 22:5. Och jag tänkte då ta upp lite grann om just den sista synen. Kanske måste komma ihåg här, borde jag kanske nämna, att det är inte så att det är en kronologisk följd, så det som berättas i andra synen, det är någonting som kommer att ske efter det som har berättats i första synen. Och det som berättas i femte synen är någonting som ska ske efter det som har berättats i fjärde synen. Inte alls på det viset. Utan synerna berättar ofta om samma sak ur en annan synvinkel. Och ibland så kan man se också att det är en viss kronologi, så att det sker en klimax. Så den sista sjunde synen blir liksom ett klimax. Jag kanske borde säga något om det. Jag tittar i papper jag har skrivit och vill inte göra som förra gången, bara stå och läsa upp det. För det tror jag att det är så lyckat. Men det viktiga är att vi låter texterna tala för sig själva för att avgöra vad bilderna innebär och när det är bild och inte bild. Och likaså så hur synerna ska kopplas till varann. Det sätt Jesus talar till oss i Uppenbarelseboken genom Johannes, det hindrar oss från att läsa de sju synerna som liksom kapitel i en tidsföljd i en novell eller någonting. Man har lurat sig av att Johannes säger ofta efter detta eller sedan. Och då undrar man ju vad det innebär, efter vad då? Och sedan. Och då har en del trott just att det är en sån här tidsföljd. Men vanligtvis menar Johannes den tid som har gått sedan han fick föregående syn. Lägg märke till detta. Tiden som har gått efter den syn han såg tidigare. Så han säger, efter detta fick jag se. Och han får se flera saker. Det är ungefär som om vi skulle få se flera filmer som berättar delvis om samma sak, men som lyfter fram och belyser olika sidor av saken. Nå, den sjätte synen, som alltså precis föregår då den jag ska tala om nu, den slutar med domedagen. Jesus och Jesus slutliga seger över fienderna. Ja, men den sjunde och sista synen då? Tänker man, jaha, den handlar väl om någonting då efter domedagen då, om det skulle vara på det viset. Det är inte alls så. Utan den sjätte och sista synen, 21-22:5, den tar oss tillbaka till början av den nytestamentliga tiden. När Messias kommer, precis som det är beskrivet då i Danielsboken, det kallas ju Messias, inte för Messias utan Människosonen, som kommer från himmelen. Och så är det på samma sätt här. 20 börjar, och jag såg en ängel komma ned från himmelen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Och kastade, och ängeln kastade honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade fått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Så börjar det här avsnittet. Här så går synen till när ängeln kommer. Vilken ängel är det frågan om här? Jo, det kan man lätt se att ängeln är Jesus. Jesus hade ju sagt redan i början till Johannes: jag har nyckeln till döden och helvetet. Så börjar ju Uppenbarelseboken, eller står det i Uppenbarelseboken 1:18. Och den stora kedjan i Jesu hand, det symboliserar hans makt att koppla och binda Satan. Precis som ni, om ni har ett stort odjur. Här är det ett värre odjur än en hund. Nu menar jag inte att Barbros hund är ett odjur, men det finns ju en del riktigt sådana där ättriga hundar också. Som, om ni tänker er, man försöker, man har strupkoppel på dem och man kedjar dem och man binder dem. Man försöker låsa dem inne för att begränsa deras rörelsefrihet så att de inte ska skada. På samma sätt är det här då att den stora kedjan i Jesu handen symboliserar Jesu makt att koppla, att binda Satan. Vi vet att profetian hade ju sagt att poängen med Jesus är att komma och krossa ormens huvud. Men han ska stinga dig i hälen. Jesus band honom för 1000 år. Dessa 1000 år har, som jag har antytt, misshandlats mer än något annat uttryck i Bibeln. Nu har jag talat lite om talens uppgift, så att jag tror inte att ni kanske misshandlar det uttrycket. Men hur kan vi vara säkra på att dessa 1000 år inte ska förstås bokstavligt utan bildligt som en metafor? Ja, för det första, så varje fras i vers 1 till och med 2 innehåller bilder. Johannes befinner sig mitt i en syn. Och i denna syn så ser han en ängel. Och så introducerar han Satan som en drake. Och han talar om helvetet som en djup grop. Betyder ordagrant. Det som översätts med avgrunden. Det kan man tänka sig lätt att förstå. Man faller ner i en djup grop, man faller ner i avgrunden. Och fastän en avgrund inte har något lock, så ser Johannes Jesus med en nyckel och han stänger till över liksom gropen, avgrunden. Och förseglar. Förseglar gropen. Satan är ju enligt Bibeln en ond ande som inte kan bindas med fysiska kedjor. Så vi förstår att det är en bild. Liksom draken är en bild av denne onde ande. Ändå ser Johannes hur Jesus binder Satan med en stor kedja. Och att uppfatta de 1000 åren i slutet av vers 2 bokstavligt, det gör våld på det framställningssätt som Jesus här använder sig av genom Johannes. För det andra, om det nu skulle råda någon tvekan om vad ett bibelavsnitt betyder, vad ska en troende göra då? Jo, då ska han låta Bibeln vara sin egen tolk. Är man osäker på betydelsen av de 1000 åren i det här avsnittet, som är fullt av bilder och metaforer, då måste vi gå till Jesu bokstavliga beskrivningar av de yttersta dagarna i evangelierna. Och vad säger då Jesus i klara, entydiga, rättframma ord om tillståndet i världen? Talar han om ett tillstånd av kristen dominans och universell fred i 1000 år? Har ni hittat det någonstans? Nej, vi hittar motsatsen. I evangelierna går Jesus emot föreställningen att det skulle bli fred på jorden och att de troende skulle utgöra en politisk styrelse som liksom då svarar för och bidrar till denna fred. Han förutsatte motsatsen, eller förutsade motsatsen i mycket bokstavliga termer. De yttersta dagarna ska karaktäriseras av stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och de kristna ska inte regera världen. Tvärtom så kommer man att utlämna er till att misshandlas och dödas. Det är Matteus 24 som skildrar just yttersta tiden. De kristna har inte makten, har ingen världslig makt, har inte ett rike som ett världsligt rike. Mitt rike är inte av denna världen. Och i motsats till massomvändelser sa Jesus att många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och kärleken kommer att svalna hos de flesta. Resten av Bibeln utesluter också ett bokstavligt 1000-årigt fridsrike på jorden. Paulus skriver: om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. 1 Tes 5. Ja, vad menas då med de 1000 åren i vers 2? Ja, eftersom det börjar med att Jesus binder Satan och slutar med att Satan släpps lös för en kort tid, så symboliserar de 1000 åren den nytestamentliga tiden. Kristus kommer och genom sitt verk så binder han, begränsar han Satan och Satans verksamhet. Den nytestamentliga tiden började med Kristi ankomst, när ängeln eller människosonen från himmelen kom som en uppfyllelse av vad som var utlovat. Johannes skriver: Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. 1 Johannes 3:8. Denna världens förste är nu dömd. Johannes 16:11. Genom sin död och uppståndelse så har Jesus, vad han gjort, Paulus skriver, avväpnat världen, välderna och makterna. Kolosserbrevet 2:15. Bindandet av Satan, begränsningen av hans förmåga att skada Guds folk, det utmärker alltså början av de 1000 åren, början av den nytestamentliga tiden. Nu har ju Gud begränsat och gripit in redan innan denna uppfyllelse, när människosonen kommer och utför det som var utlovat till människornas räddning. Vid världens begynnelse begränsade Gud de onda änglarnas aktivitet när han drev ut dem från himlen. Och Judas skriver: dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Judas brev 6. Och berättelsen om Job visar hur Gud redan i gamla förbundet satte en gräns för Satans makt. Förseglandet av avgrunden i vers 3, det vittnar om då den större inskränkningen av demonisk aktivitet som Jesus seger på Golgata blev inledningen till. Jesus uppfyllde profetian i 1 Mosebok 3:15 om att krossa den gamle ormens, drakens, huvud. Men varken Satans bindande vid världens begynnelse eller hans bindande under den nytestamentliga tiden begränsar fullständigt djävulens aktivitet. Det framgår klart och tydligt av Bibelns många varningar om Satans slughet. Kedjan och den djupa gropen tjänar som ett koppel som håller tillbaka Satan när han attackerar Guds församling. Och vad är det som gör att Satan inte kan attackera, inte skada trons sköld? Och vad är trons sköld? Det är alltså bara Kristus och det glada budskapet om honom. Där måste han vika tillbaka. Där når han inte fram, även om han sträcker sig liksom i kedjan. Han går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Men han kommer inte fram, där måste han vika. Inför Kristus, inför trons sköld. Nära slutet av den nytestamentliga tiden ska Satan släppas lös för en kort tid, står det, vers 3. Denna relativt korta tid, det avser en period med stor nöd för det troende. Under dessa sista dagar ska många falska profeter träda fram och bedra många, hade Jesus sagt. Och kärleken svalna hos de flesta. Och Jesus sa, om inte den tiden förkortades så skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det är precis samma sak som vi har här uppe i Moseboken. Så en kort, men av Gud begränsad tid. Och vi kan ju undra om vi är i den tiden. Och det har man alltid gjort. Man har sett hur på olika sätt när Satan härjar, så tänker man, ja, men är detta kanske liksom hans sista ryck? När han kommer lös. Och hur kan han komma lös? Ja, det tron är borta. Det Kristus inte längre predikas. Där den ena församlingen eller kyrkan efter den andra sätter Kristus åt sidan, åt undantag. Då kommer han lös. Då bolmar den svarta röken upp, som det stod på ett ställe, från avgrunden. Och bidrar till att skymma det sanna ljuset, skymma solen. I vers 4-6 dras Johannes intresse till troner i himlen. Han ser fortfarande, vad ser han nu? Nu ser han troner i himlen. Han ser alltså in i den himmelska osynliga världen. Och vi vet ju redan av Jesu undervisning när saduceerna, som inte trodde på ett liv efter detta, så säger Jesus, man har inte läst i Tora, för de godkände bara Tora, saduceerna. Han kunde ju ha hänvisat till många andra ställen som talar om liv, livet efter detta. Men Jesus hänvisar bara till Tora. Har ni inte läst där om Gud, att han är Abrahams, Isak och Jakobs Gud? Abraham, Isak och Jakob har ju dött sedan länge. Men de lever. Precis som vi såg Abraham leva när Jesus berättar om den rike mannen och Lazarus. Får blicka in efter döden och ser Abraham. Och ser också den fattige mannen närmast intill Abraham. Och den rike mannen i pinorummet. Så här ser Johannes in i himlen. Och han ser då de som satt på de här tronerna. Och vilka är det? Jo, det av sammanhanget ser vi att det är det heliga. Det är martyrerna. Det är troende. De som inte har tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. Och i en tidigare syn identifierade Johannes dem som tillbad vilddjuret som otroende. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet. Så det som har vilddjurets märke på pannan eller handen, det är de som samarbetat med världsliga makter när de bekämpar och strider mot Kristus, mot lammet. I vers 4 skriver inte Johannes att det har förflutit en tid mellan Satans bindande och aktiviteterna runt tronen. Runt tronerna. De som sitter på dessa domarsäten, De representerar de som dött i tron under den nytestamentliga tiden. Johannes första läsare hade säkert hört om kristna trossyskon som hade förföljts och dödats för sin troskull. De hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Johannes skriver att han såg deras själar som hade halshuggits. Han såg bara själarna av avlidna troende. Eftersom deras kroppar inte skulle uppväckas till liv och återförenas med själen i en härlighetskropp förrän på den yttersta dagen. Slutet av vers 4 översätter många översättningar så här. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Så står det till exempel i Bibel 2000. Men så skriver inte Johannes. Utan han beskriver faktum vad han ser i synen. Nämligen att de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Och det var precis vad Jesus har sagt. Den som tror på mig ska aldrig dö. Den lekamliga döden kommer. Men den troende fortsätter att leva. Själen fortsätter att leva. Var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. De kan inte få liv igen. De lever. Och det såg också Johannes här hur de levde och regerade med Kristus. Och Jesus försäkrade också rövaren på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. De som dör med Kristus börjar omedelbart regera med honom. Och detta regerande, det inkluderar att döma de onda änglarna och det otroende. Det har redan Paulus skrivit om till församlingen i Korint. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Första kor 6. Dömandet i vers 4 syftar varken på domedagen eller det troendes regerande i evigheten efter domedagen. Detta dömande börjar det ögonblick våra själar tas till himlen. Troende fortsätter att leva och regera med Kristus när deras själar lämnar sina kroppar. De otroende kallar Johannes det andra döda, vers 5. De levde inte förrän de 1000 åren hade gått. De som dör utan Kristus, de är döda både till kropp och själ, alltså separerade från gemenskapen med Gud, fram till uppståndelsen. För det troende började livet med Kristus och regerandet med honom när vi kom till tro. Omvändelsen är en uppståndelse från andlig död. När vi kom till tro, säger Paulus, då uppväckte Gud oss med Kristus och satte oss med honom i den himmelska världen, i Efesierbrevet 2. Och så i slutet av vers 5 talar Johannes om den första uppståndelsen. Eftersom Johannes bara såg de troendes själar i himlen så kan denna första uppståndelse inte betyda det troendes kroppsliga uppståndelse. Här avses det troendes uppståndelse från andlig död genom omvändelsen. Jesus talar om denna andliga uppståndelse med följande ord. Amen, amen, jag säger er, den stund kommer jag, den är nu inne. När de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. De som har uppstått till tro på Jesus, de är, står det i vers 6, saliga och heliga. Över dem har den andra döden inte någon makt. Den första döden, det är den andliga döden, den som har kommit in och som vi har redan när vi föds på grund av syndafallet. Paulus skriver, ni var döda genom era överträdelser och synder. Och den första uppståndelsen är alltså omvändelsen. Den andra döden är vad de otroende möter när de dör. Fysisk död utan tro slutar i evig död. Evig skilsmässa. Död betyder skilsmässa. Och den andra döden har ingen makt över det troende. Det går från ett liv åt regerande med Kristus i den här världen till ett liv åt regerande med Kristus på troner i himlen. Alltså, det tror jag alla har klart för sig, att för det första, andlig död är detsamma, eller otro, det skiljer från Gud även när kroppen lever på jorden. För det andra, fysisk eller lekamlig död skiljer själen från kroppen. Och för det tredje, evig död är själens och kroppens eviga skilsmässa från Gud. Det som kallas för förtappelsen. Eller här i Uppenbarelseboken, eldsjön, den andra döden. Den tusenåriga perioden som började i vers 1, den slutar i vers 7. I vers 3 berättade Johannes hur den nytestamentliga tiden skulle sluta. Draken skulle släppas lös för en kort tid. Och nu får vi detaljerna. Satan ska släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att bedra folken. Vers 7 och 8. Detta är de sista förskräckliga dagarna på jorden. Paulus beskriver resultatet av Satans lössläppande när han skriver till Timoteus, det andra brevet. Han skriver så här: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Andra tim 3. Och bedrägeri som det talas om här, det är ju Satans verktyg. Bedrägeri, att lura, förföra, lura. Och när han luras, när han talar lögn, sa Jesus, då talar han av sitt eget. För han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes 8. Han bedrog Eva och Adam i begynnelsen och han ska ljuga för folken vid tidens slut. Och uttrycket vid jordens fyra hörn, vers 8, betonar Satans universella inflytande. Han har inte bara inflytande i Norden eller i Japan. Eller Sydafrika, utan över hela globen. Johannes lånar uttrycket Gog och Magog från Hesekiels bok för att beskriva alla härskare och folk som står emot Guds folk. Och så beskriver Johannes den sista tiden då Satan släpps lös, och det passar in på den tid vi lever i. Men för de troende som lever under denna tid ger denna bok en rik tröst, och det är ju huvudpoängen. Han säger att Satans inflytande mot slutet av den nytestamentliga tiden ska bara vara en kort tid. Och Jesus talar om samma sak, och för det utvalda skull så är den kort och begränsad. Han beskriver Guds av fiender omringade folk som den älskade staden. Sion står det inte här, men det kunde ha stått. Och just när Satans styrkor tycks vinna sin slutliga seger. Och det ser väl så ut nu, kanske. Vi har ju vunnit både där och där och där och där och där och där. Så griper Gud in med sin slutliga befrielse, vers 9. Och eld är medlet för Guds vrede mot sina fiender. Djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Ja, jag ser att nu har jag hållit på rätt länge, så att jag ska inte fortsätta genom hela den här boken. Men det står alltså oerhört mycket i Uppenbarelseboken, och summan av det jag har försökt säga är att det är viktigt att lägga märke till vad är det för språkbruk. Och man ska ta allt ordagrant, men ordagrant betyder att låta bild och symbol vara bild och symbol. Om det framgår av synen och inledning till synen att det är så det är menat. Och om det framgår också av andra ställen i Bibeln som använder samma bild. Och där får man kanske mer material. En god huvudregel är att man låter ställen som handlar om samma sak kasta ljus över varandra. Och är det mycket bilder och svårtydda saker, och jag vill inte påstå att jag kan tyda alla de här svåra bilderna som finns här. Men jag vet att man får oerhörd hjälp att då titta på ställen som talar om samma ämne och där det inte är bildspråk. Så att man ska alltså inte låta ett dunk, det är för oss dunkelt, det är inte dunkelt i sig själv, men för ett oss dunkelt ställe göra ett klart ställe dunkelt. Utan precis tvärtom. Man ska låta de klara, tydliga, entydiga ställena kasta ljus om dem, över de ställen som för oss synes dunkla. Och då framträder de också i klarhet. Uppenbarelseboken är egentligen en fantastisk tröstebok. Och den handlar inte bara om domen och framtiden där, utan den tar bort ridån så man ser de verkliga andliga förhållanden i sin samtid, den tid som då är. Och också, som vi ser, får en andlig belysning av vad Kristi verk innebar när ängeln från himmelen kom och hade en kedja och har själva nyckeln. Ja, därmed så har jag väl gett lite stoff för samtal och nu ska vi släppa fram kaffe också.
Har du förklarat talet tusen? Jag har missat det.
Vad sa du?
Har du förklarat talet tusen?
Ja, jag hoppas det.
Ja, men varför är det 10 gånger 10 gånger 10? Är det för att det går i fullkomlighet?
Nej, det är ordet, talet 10, liksom 10 upphöjt i 3, är alltså en... Det är fullständigt. Det är den nytestamentliga tiden är en fullständig. Den är inte så där att den inte har en början och ett slut, utan den totalitet bestämd av Gud som har sin början och sitt slut. Så att det är tiden, den tid Kristus har kommit, frälsningen är fullbordad och det är fram till slutet.
Ja, men varför just 10 gånger? Jag förstår liksom inte hur Gud har tänkt där, att det just blir 1000.
Nej, man kan ju undra om alla talen här, men det är nog mycket som du och flera av oss kan undra. Vad har Gud menat när han säger efter en tid och tider och en halv tid och efter sju, och det talas om 7 år och det talas om 12 och det allt möjligt sånt där. Men det har alltså ett budskap i sig. 3 Guds tal. Ja, men det är alltså Guds vis. Man kan ju också säga att talet 7 som gör 3 plus 4, och det är kanske lättare att förstå.
Ja.
För 4 är ju världen, det 4 hörnen, och 3 är Guds tal, 3 plus 4 7. Men man ibland så säger du som här, som det är då 3 plus 4. Och sen har vi ställen då där vi har gånger, 3 gånger 3 gånger 3 och sådana där saker. Vi har till exempel inte 12, vi har 12 plus 12, det var de 24 äldste. 12 stammar och 12 apostlar och så vidare. Men sen har vi samtidigt 12 gånger 12 för kyrkan från början till slutet. Från den första troende till den sista, så att säga. Så är det. Det är då 144. Och det har du där också då gånger 1000.
För det är ju det här med 1000 och 144 000 som ställer till väldigt mycket för människor. Allt
ja.
Annat accepterar man på ett annat sätt.
Ja. Det.
Jag menar, varför Gud valde att kalla sin frälsare sitt lamm? Jag menar, Gud kallar den för en kalv eller vad som helst.
Ja.
Men jag vet ju inte varför Gud har valt att göra på det ena och andra viset.
Nej.
Det,
eller när offren bestämdes, ja, att det just skulle vara då ett felfritt lamm som skulle offras morgon och kväll. Men när nu Gud då hade bestämt det, då blir det ju väldigt viktigt då att då blir ju, då måste Messias vara lammet, eftersom det förebildar så Messias offer och vem han är. Så.
Jag har ju massor av frågor nu, men ett par saker nu innan jag kan fatta.
Man får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Öknen blommade verkligen. Livet var där. Ingen torka längre. liv och överflöd och övernog. Inte bara GT använder ett Gert bildspråk, det gör också Nya testamentet här och där och inte minst i Uppenbarelseboken. Och som avslutning bara några exempel. Lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Hur kan ett lamm vara en herde? Man ser märkliga och fantastiska bilder. På en gång både lamm och herde. Han kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Lammet har en fru, en hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är, vadå? Lammet. Lammet. Märkliga. Vilka bilder. Vilka ord. Ja, förlåt att jag höll på lite länge, men det finns mycket att säga i detta ämne. Nu så kan ni få läska lite grann med kaffe och te och så. Så kan vi formera oss kanske så vi kan sitta i en enda ring. Testar 1, 2, 3, 4.